Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet gästas vi återigen av ledarsidorna.se:s chefredaktör Johan Westerholm. Samtalet kommer till stor del att handla om IS-återvändarna, en fara Johan Westerholm började varna för flera år sedan. Hans varningar bidrog till att göra honom till persona non grata inom det socialdemokratiska partiet, men nu har verkligheten hunnit ikapp. Stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, PayPal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt, och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du tycker att jag gör ett bra arbete. Numret till Swish är du redo med telefonen? 0768 943737, 0768 943737. Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com och köpa en t-shirt som garanterat väcker dina arbetskamrater ur sin socialistiska koma. T-shirterna krossar socialismen. Socialism är ondska, hjärta, för dig som vill ha omval året runt alla dagar i veckan och inte kan vänta på den korporativa statens fall. Eller så kan du köpa den Sverigeblåa t-shirten med Dekonstruktiv kritiks logga och poddens motto "Your feelings are hurting my thoughts". Avsnittet anknyter till vårens tema om våld, och om bara några dagar kommer dessutom ett avsnitt med doktor David Eberhardt på samma tema. Dekonstruktiv kritiks "Det här är en svensk tiger" fortsätter efter det. Jag vet att läget just nu är rätt mörkt och att du känner dig trött och nere, men våren är här. Sen är det också så att Ingrid Carlqvist och hennes små kompisar i det etnonationalistiska nyhedniska mörkret blev en smula upprörda av förra avsnittet med Navid Modiri, så låt mig vara tydlig igen. Den minsta minoriteten i Sverige lever under ständigt hot från staten, andra grupper och organisationer. Dess fri- och rättigheter är begränsade och under ständigt hot om ytterligare begränsningar. Den minoriteten utgör bara 1 på 10 miljoner, och det är du. Om du har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra individer är den minoritet du utgör skyddad. Land ska med lag byggas, inte blod och jord. Det spelar nämligen ingen roll om just din grupp har makten över ett område om du i din tur inte är skyddad från den gruppen. För den största gruppen i Sverige är sossarna. En grupp som alltid sett makten som det enda rätta och som aldrig haft några problem med att inskränka individens yttrandefrihet, äganderätt och samvetsfrihet. Allt i den oheliga konsensusens namn. Socialdemokraterna förstörde din värld långt innan invandrarna tilläts komma hit. Därför är individualism och ett individualistiskt system vägen ut ur mörkret, och den minoritetspolitik som ska föras är den som fokuserar på den allra minsta minoriteten. Dig. Tack för att du lyssnar, sprider, likar och delar. Det hjälper mer än du tror och jag märker att sedan senast jag klagade och tjatade är det fler av dig som vågar dela och sprida. Tack för ditt mod och ditt stöd. Nu är det mitt stora nöje att presentera Johan Westerholm. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm, chefredaktör för ledarsidorna.se. Hur har du haft det?
Jo tack, man lever.
Nätt och jämnt.
Ja, det är väl ungefär på den nivån. Morgon.
Vi har ju liksom inte fått ihop det på ett bra tag och nu sitter vi över Skype.
Ja, det är väl enda sättet i din värld och i min värld.
Ja, men du har ju flugit över halva jorden.
Lite så känns det som. Och du har varit begravd i vårt gemensamma projekt som kommer om ett tag.
Väldigt snart hoppas jag. Den har gått iväg till redaktör igen, varför vi fick ögonblicket att göra det här, från min sida i alla fall. Du ringde ju jättetidigt i morse, din vana trogen. Väckte mig för att säga att topplocket hade gått. Det är ett vanligt västerholmskt uttryck när någonting har skett i politiken. Och nu var det faktiskt en Facebook-post från Stefan Löfven du hade stört dig på. Jag såg den igår på Instagram nämligen.
Ja, nej, topplocket gick på mig direkt och jag, alltså, oaktat det här, bakgrunden var ju då Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas ordförande, som då går in och öppnar upp dörren för att i olika sakfrågor ha samtal med Sverigedemokraterna. Och då kom ju dels den här gamla vanliga harangen som jag upplever i alla fall. Folk börjar bli mer och mer immuna mot. Ja, det där har vi hört. Men vad som hände igår, det var ju då att Stefan Löfven och Annika Strandhäll, de började dra in massa bibliska citat i det här. Och det har jag inte hört förut. Vilket i sig är, tycker jag, tveksamt. Att men religion har ingenting med politik att göra. Och måste man då springa och hänvisa till Bibeln. Jag får den här sekulära reptilreflexen mot. Men vad han gör, det är ju det att han hänvisar då till Torgny Segerstedt.
Har du lust att bara förklara lite snabbt för yngre, mindre insatta lyssnare vem Torgny Segerstedt var?
Torgny Segerstedt var under andra världskriget chefredaktör och ansvarig utgivare för Göteborgs sjöfarts- och handelstidning. Han fick se sina, under andra världskriget fick han se sina upplagor konfiskerade vid fyra tillfällen, om inte jag har helt fel, för att han skrev väldigt, väldigt tidigt, från 1933 och framåt, kritiska artiklar om Nazityskland, bland annat att herr Hitler är en förolämpning, bland annat, och så, och det fick ju då dåvarande statsministern och dåvarande Per Albin Hansson att då beslagta hela upplagor. Och man brukar kalla då Torgny Segerstedt, som inte nog med att han var kanske den mest konsekventa antinazisten från då att Hitler blev vald till rikskansler, eller han kuppade ju sig in, men ändå då fram till sin död 1945. Och i den här perioden så var ju Sverige var en del av det tredje riket i mångt och mycket, men jag ska inte gå händelserna i förväg, men vi hade ju väldigt tyskorienterad politik. Men han var konsekvent antinazist hela tiden, men framförallt vad han var, och det är det han räknas med än idag i publicistiska kretsar, det var det att han var det fria ordets försvarare. Och varje sund stat, alltså det fria ordet är själva hjärtat i varje sund stat. Och Stefan Löfven ska ju överhuvudtaget inte ta och hänvisa eller sätta sig själv i samma sammanhang som Torgny Segerstedt. För det finns ingen regering sedan andra världskriget som Stefan Löfvens regering, Löfven 1 och nu även Löfven 2, som har genomfört så repressiva förslag på just yttrande- och tryckfrihetsområdet. Och skulle de lagarna som nu Stefan Löfven har arbetat fram, den här vi fick ju stopp på en med hjälp av dig Aron, stoppa grundlagsändringen, det vill säga att Stefan Löfven ville göra skillnad på medborgare, vilken information får du Aron fram läsa och vilken får jag, Johan Westerholm, läsa och vilken information har Peter Wolodarski rätt att ta del av. Den grundlagsändringen, den fick vi stopp på för ganska precis ett år sedan faktiskt. Mm. Så drog vi igång den kampanjen på allvar. Och det slutade ju då med att jag och några till, inklusive med hjälp av dig och andra, Henrik Sundström bland annat, advokaten, nummer 25 på Moderaternas lista till Europaparlamentet, fick hejd på det här i sista parlamentariska instans, det vill säga konstitutionsutskottet. Men vad som ligger också på bordet, det är ju det, den här gamla, våra gamla skötebarn, ska jag inte säga.
2017:70.
Yes, som gör då all rapportering om, som även om det baseras på öppna källor, vilket Torgny Segerstedt gjorde då, för att han satt och läste Der Stürmer, och de här Beobachter.
Allgemeine Beobachter.
Allgemeine Beobachter. Och refererade till dem och publicerade då vad han tyckte. Och det påverkade ju då relationen då med Tyskland, Nazityskland, negativt. Det vill säga Göring hörde av sig och Hitler gick i toppspinn och sådär. Och det här är ju alltså den lagstiftning som ligger på Morgan Johansson och Stefan Löfvens skrivbord för att skickas iväg på lagrådsremiss SOU 2017-70 skulle förbjudit just Torgny Segerstedts rapportering. Så att jag har nu på morgonen övat mig Kapten Haddocks alla svordomar. För övriga lämpar sig inte för tryck, för små barn och sånt där, och jag kommer bli av med mitt utgivningsbevis och allt möjligt, och för att jag använder för grovt språk. Men så att säga, rullsvansapa och sötvattenpirat och allt möjligt kan jag tänka mig nu.
För Per Albin Hansson var ju sosse, och han beslagtog då Torgny Segerstedts tidningar och tillämpade censurlagar mot honom. Men han satte honom inte i fängelse vid något tillfälle.
Nej. Men för att han hade inte lagrummet.
Exakt.
Men vad Stefan Löfven vill göra nu, det är det att han vill införa ett lagrum. Så han kan inte bara beslagta upplagor. Eller min utrustning. Eller din utrustning. Han kan sätta dig och mig i fängelse om nu riksdagen går med på det här.
Så hur länge hade Torgny fått i fängelse för herr Hitler är en förolämpning?
Ja, alltså läser jag förarbetena, han skulle väl gott och väl fått en bra bit över 4 år i alla fall. Men det, jag menar, i och med att det var krig, det här var ett allvarligt ingrepp, det vill säga statschefen själv, det vill säga Adolf Hitler själv reagerade ju negativt. Nummer 2 i det systemet, det vill säga Hermann Göring, han gick ju alltså i offentlig polemik med Torgny Segerstedt. Alltså 4 år är ju det är ju lägsta på den straffskalan. Jag skulle ju tippa på det dubbla egentligen. Så en 8 år i fängelse skulle ju då. Och därför känns det otroligt osmakligt av statsminister Stefan Löfven, socialdemokrat, att överhuvudtaget så att säga försöka sätta sig själv i samma sammanhang som svensk yttrandefrihets stora förgrundsgestalt. Och så från då, om vi då tittar, sen tryckfrihetsförordningen sen skapades då för mer än 250 år sedan, så har ju nu, jag vågar påstå att Stefan Löfven, han tog ett stort kliv över det smakfulla gräns.
Alltså så vitt jag vet, alltså censurlagar har väl bara tillämpats i Sverige mot tryckfrihetsförordningen. Jag tror det är 3:e kapitlet 7 §, sue me if I'm wrong, som de tillämpade. De har tillämpat någon gång på 1700-talet för något krig eller någon kung, och sen så var det mellan 33 och 45.
Ja.
Det är ju de gånger som den har tillämpats liksom, och nu vill de sätta den som standard, mer eller mindre.
Ja, mer eller mindre, ja. Nej, alltså, och det här är någonting som påminner mig i alla fall då, när jag såg då hans Instagram eller Facebook-uppdatering. Att Göran Persson då, som är, alla ogillar Göran Persson, jag gör det inte, för jag är ju så att säga betong, jag är retrososse. Men han sa ju det här att välfärden måste försvaras varje dag. Så jag säger så här istället, jag är mycket influerad av dig och det här arbetet som jag ändå har lagt ner de senaste åren på yttrandefrihet och tryckfrihet. yttrandefrihet och tryckfrihet är själva hjärtat i varje sund nation.
Ja.
Och utan, och det här är då viktigt, för om du nu mot all förmodan, vilket jag inte tror att du har några socialdemokratiska väljare eller lyssnare eller,
jag hoppas tittare. Att jag har en eller två som är masochister, ja, men
okej. Men vad jag vill ha sagt här med detta sagt, så är det ju så att för de som är inte historiskt bevandrade, så Gustav den femte, alltså vid kosackupproret då i Stockholm efter första världskriget, så vill ju då drottning Victoria och dåvarande statsministern att intervenera och slå ner då arbetarupproret i Kungsträdgården i Stockholm då. Och där intervenerade Gustav den femte just med det här, så att det här är alltså yttrandefrihet och tryckfrihet och mötesfrihet. Det är själva säkerhetsventilen, för kungen ville till varje pris undvika en revolution. Och därför så sa han att ni rör inte arbetarnas rätt till det fria ordet, det fria mötet och den fria skriften. Det gör ni inte. Det slutade med att det var väl efter det, så hade väl inte Gustav V något sexuellt umgänge alls med drottning Victoria.
Jag hade han någonsin det?
Ja, de fick ju några barn i alla fall, va? Gustav VI och ja, några prinsar till och delar med det. Men Gustav V, han, och det här är ju så att säga, han klev fram och försvarade det här åt arbetarklassen. Va? Och jag brukar säga så här, yttrandefrihet och tryckfrihet är någonting som har tjänat arbetarklassen väldigt väl. Vi ska vara jävligt rädda om det här, ursäkta uttrycket, va? Men vi ska vara fruktansvärt rädda om det här.
Hade aldrig kunnat ta makten utan yttrandefriheten. Eller tryckfriheten som det var då. Yttrandefrihet hade vi ju inte tekniskt sett.
Nej. Men alltså utan den så och det är som jag fick en läsare. Och det här jag snott av då, den läsaren. Som är en gammal pensionerad jurist, såg jag på Twitter. Och det är det här att jag menar, YGL och TF, det är själva hjärtat i varje sund nation. Det fick jag på Twitter i morse. Och jag tycker det är ganska bra det. Det kokar ner i alla fall min livsgärning, vad jag ska göra liksom, ja, de kommande 20 åren.
Ja, och det är ju intressant det där, därför att vår regering och framförallt tidigare regeringen, så var det ju väldigt viktigt för framförallt Miljöpartiet att inte göra saker till åsiktsbrott. Förstår du vad jag fiskar efter nu?
Ja, för då är vi inne i Mehmet Kaplans och Maria Färms motion i justitieutskottet som behandlades då. Och det var ju den som låg till grund för då motståndet i justitieutskottet. Alltså förra mandatperioden.
Alltså jag tror jag ska förklara för lyssnarna att så här är det, att Johan har spottat ur sig artiklar nu om de här människorna som återvände från IS-territorium, därför att Johan var ju väldigt tidigt ute, redan 2017,
ja,
med att ta upp det här problemet. Och då gjordes mer eller mindre ingenting, för att Maria Färm och Mehmet Kaplan var det, va, ansåg att det kan vara att göra saker till åsiktsbrott, det vill säga att skicka pengar till Hamas eller Muslimska brödraskapet, ville de ha till en yttrandefrihetsfråga.
Just det. Det går tillbaka till det än så, va? För 2011, men jag spottade den motionen som ligger till grund för det här. Va? Och här är det tydligt, och det är då de här krafterna då som arbetar som aktivister, Gaza med Västbanken. Men vi ser ju då, 2011 så som man har stöd till terrororganisationer, det är att beteckna som ett åsiktsbrott, och det ska inte överhuvudtaget lagstiftas om, ansåg Miljöpartiet då. Man fick med sig, och de var ju lättflörtade, Socialdemokrater för tro och solidaritet, som är egentligen miljöpartister fast lite rödare då. Avsevärt mycket rödare. Om det går. Men skitsamma. Och det här, nu har man ju då så att säga, skapat ett motstånd i justitieutskottet. Och det var 2011, perioden 2010-2014. Nu blir det mycket årtal för lyssnarna. Men då satt jag Beatrice Ask som justitieminister. Hon är sannolikt den mest passiva justitieminister som vi någonsin har haft i Sverige. Och hon var då dessutom helt i händerna på justitieutskottet.
Hon hade ingen utbildning i juridik?
Nej, hon har framförallt ingen utbildning i juridik. Det hände liksom ingenting. Va? Utan allting som hände, det var tjänster man har styrt egentligen i justitieutskottet. Det vill säga att det som hände under alliansen 2 framförallt, för de hade inte någon klar bild av, ja det var lite rosa kuvert till misstänkta våldtäktsmän eller något.
Lila sånt där. Tror jag det var.
Ja, lila, okej, okay, ja. Skitsamma. Ja. Det var någon så här, ja, helt, ja, ministrar ska inte gå in och peta på den nivån helt enkelt då. Men det som så att det var väldigt mycket tjänster man har styrt i under då alliansen 2. Och Beatrice Ask var ju också, hela alliansen 2 var ju händerna på Miljöpartiet. Vi ska inte glömma bort migrationsöverenskommelsen 2011.
Och det är den Ask, jag fiskar efter.
Ja. Migrationsöverenskommelsen 2011, ja. Det här är ju alltså samtidigt när man säger då att vi ska inte ha några åsiktsbrott och det ena med tredje och det här med terrorism, alltså stödet till terrorism är åsiktsbrott. Och det vill säga att Beatrice Ask visste ju då att, ja det var ju realistiskt att man kan ju då inte lägga någonting utan att försäkra sig om det stödet. Och i justitieutskottet vid den här perioden så sitter ju då dagens justitieminister Morgan Johansson, han satt som ordförande. Maria Färm, som idag är statssekreterare i statsrådsberedningens samordning. Det vill säga hon är en av Stefan Löfvens samordnande statssekreterare. Kommer komma till det. Där sitter hon idag. Och Mehmet Kaplan sitter som suppleant eller ersättare i justitieutskottet. Så det är alltså en ganska massivt motstånd mot all repressiv lagstiftning på terrorområdet. Och det här visar sig sedan 2013 när Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson lägger en motion där han vill bara utreda terrorlagarna. Det är det enda han vill. Och den här faller ju platt till marken för det är ju rasistiskt och det är det ena med det tredje. Han ville bara ha en utredning på det här. Där, och det är av det skälet vi ligger så fruktansvärt mycket långt efter resten av Europa. Vi ligger sist i västvärlden att implementera de tvingande FN-resolutioner som säkerhetsrådet har tagit. Och enda skälet varför Morgan Johansson och Anders Ygeman överhuvudtaget började det här arbetet 2014, som har dragits med enorma förseningar. Det vill säga, vi stiftar nu 2019 de lagar som Norge stiftade 2013. Mm. Och vi gör det med ungefär en tredjedel av straffpåföljderna.
Så med andra ord, vi är fortfarande efter, även med de nya lagarna liksom.
Oh ja, i allra högsta grad. Och där kan man säga så här, nu går ju Ulf Kristersson, han gick ut och, igår från Kreta eller vad fara han var, jag såg Niklas Svensson, Expressens reporter, satt på någon plan hem och Ulf Kristersson har varit där nere om han har varit på semester eller inte någonting. Alltså, Moderaterna, de har ingenting att yvas över.
Moderaterna har inget att yvas över?
Nej, de Varför? Har ingenting att yvas över. Nej, men alltså, Beatrice Ask, hon gjorde ju inte ett skit 2010 till 2014. Och sen 2014 så har ju, alltså alliansen, inte något av partierna har ju överhuvudtaget lyft ett finger.
Man anar ju, eftersom alla de här partierna du nämner har suttit i regeringsställning, så anar man ju att det här har med vad du brukar kalla för det bidragsindustriella komplexet att göra, mer än det har med våra medborgares säkerhet att göra på svenska gator och torg.
Absolut. Det finns inget incitament för våra folkvalda eller vår regering att göra någonting i egentlig mening. Det är samma andas barn hela tiden. Att, för först försenade man ju då 2013 motiveringen 2013 när man alltså avslog Staffan Danielssons motion. Det var det att vi kommer invänta gemensam europeisk lagstiftning på det här området. Och det är också att ingen journalist, jag var själv inte riktigt observant på den formuleringen för jag var upptagen med annat då. Men nu är det så att den lagstiftningen, den är nationell. Den är inte...
Stopp, hör det där igen. Lovade att de skulle vänta på EU-lagstiftning. Mm. Men EU har redan sagt att den här lagstiftningen kommer inte vara EU-lagstiftning.
Nej, för den är nationell.
Okej.
Ja.
Men det finns ingen samordning ens, eller?
Nej, det finns ingen samordning. Den enda samordning som finns, det är alltså FNs säkerhetsråd.
2178?
Ja, det är den samordning som säger till medlemsstaterna att det här är en tvingande resolution. Den ska ni införa. Och då säger jag bara, ja visst. Och så, men det är upp till de olika staterna så att säga, göra. Det finns ju alltså inte ens en gemensam definition av vad som är terrorism.
Okej, men för den där 2178 var väl Obamas förslag, tror jag. Det var väl på hans initiativ som den kom till. Och när något sånt händer på FN-nivå, då måste det ju utredas i Sverige för att veta hur man ska implementera det.
Exakt, för att alla de här lagstiftningarna, eftersom vi inte har en gemensam alltså definition av vad som är terrorism. Och här har ju då också vi ett speciellt undantag inom ramen för EU, i det här fallet YGL och TF då, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och det framgår av förarbetena i flera lagar att det tillhör vår nationalidentitet. Alltså det är världens äldsta. Så att vår yttrandefrihet och tryckfrihet är världens äldsta. Och man har i olika rättsutredningar, bland annat av Göran Lamberts, han har kommit fram till att vår yttrandefrihet är så pass unik och långtgående i ett internationellt hänseende. Så det är en del av vår nationalidentitet. Och det gör ju då att alla terrorlagar ska ju alltså vägas mot den. Så det är därför det blir ganska knepigt då. För att, alltså, var går gränsen? Förarbetena måste vara enormt så att säga, noga genomgångna. Och hoppar vi nu till idag. Så förarbetena till dagens terrorlagstiftning som nu har kommit tillbaka från lagrådet med en del kritik. Och jag kan hålla med lagrådet om den kritiken som de har levererat tillbaka. Man har alltså utrett det här i 3 år mellan 2014 och 2017. 2017 får man en färdig rapport. Alltså med utredning, lagförslag och det ena med tredje. Den har legat på Morgan Johanssons skrivbord i 2 år. Tills han får tummen ur och presterar en lagrådsremiss. Lagrådsremissen kom tillbaka på 3 veckor.
Ja, det är väldigt intressant nu, därför att å ena sidan så säger man att regeringen säger ju att de vill absolut inte ha hit några återvändare. Å andra sidan så verkar det som att en hel del av vänstermedia i alla fall i Sverige trummar på rätt hårt för att barnen ska tas hit.
Jaha.
Har det undgått dig? Är det bara jag som följer flödet numera?
Nej.
Men då undrar man ju liksom, därför att de tänker ju på barnens säkerhet. Men det är ju också så att det finns ju svenska barns säkerhet här i Sverige också.
Exakt, och det har jag försökt att beskriva också lite grann. För till att börja med så kan man säga, vad vi har gjort, vi upphöjde FN-barnkonvention till svensk lag. Och då har den samma så att säga, tyngd i vår lagstiftning som LVU, lagen om vård av unga, socialtjänstlagen och annat. Och då ska man säga att barnens bästa ska alltid sättas i fokus. Okej, okay? Barnens bästa ska alltid, det låter ju jättebra. Men nu har vi nere i Syrien och i Irak ett gäng med svenska IS-anhängare. Mammorna. Det vill säga fruarna till alla dessa ambulansförare och bagare och gud vet vad de är för någonting. De sitter där nere med sina barn. Och det låter ju ungefär den här Lisa Andersson då som uttalar sig på Sveriges Television. Ja, men vi är snälla, ni har ingenting att vara rädda för. Jag vill bara komma hem till Sverige med min nikabba och mina ungar och köpa en hästgård. Och kan säga, okej, för vilka pengar då ska du köpa en hästgård? Men jag har ju då ett europeiskt engagemang i de här frågorna. Jag har stått som arrangör bland annat i Europaparlamentet för rundabordssamtal. Och ute i Europa är man överens om, och de har ett väldigt bra underrättelseläge på vad det här är för krummelurer som sitter nu, de här kvinnorna. Och de har ju i allra högsta grad varit en del av det terror- och mördarmaskineri som Islamiska staten var. Och i form av att uppfostra barnen, indoktrinera barnen, de planerade tortyr, de var med delaktiga i övergrepp på kvinnorna framförallt som tillfångatogs och sådana saker. Och jag har själv varit tvungen att då ta del av en hel del av den här källdokumentationen. Och det, när man ser liksom hur en 4-årig liten pojke trycker av ett huvudskott mot sin pappa. För IS har indoktrinerat att pappan är en otrogen hund som förtjänar att dö. Då inser man att de här barnen, det är inte helt enkelt att få hem dem. Jag skulle inte vilja ha mina barn eller mina barnbarn i samma dagisgrupp som en av de här ungarna. Och här kommer vi in då på en annan juridisk fråga som är alltså förarbetena till brottsbalken 24:1 och 24:2, nödvärnsrätten. Du får aldrig ta ett liv för att rädda ett liv. Det är alltså en grundprincip i nödvärnsrätten. Och då är det frågan
dum om grundprincip för övrigt.
Ja, men det är en av grundprinciperna.
Might be still stupid.
Ja, det. Men i alla fall, men tar vi den grundprincipen, så här, är det rimligt att jag riskerar skötsamma barns liv och hälsa för att jag ska plocka hem en av de här tickande bomberna? Jag vet inte om den är en tickande bomb.
Det vet du ingen.
Men är det rimligt att jag ska riskera det? Det andra problematiken som vi kommer in i, det är ju det att men vi tar bara in hem barnen och sen så LVU-ar vi dem då. Ja. Okej. På vilken grund då? Alltså, här kommer vi in i regeringsformen, religionsfriheten. Ska vi LVU-ar? För där är det så här, föräldrarna är olämpliga. Ja, men varför är de olämpliga? De har fel religion. Eller fel religiös tillämpning. Det här kommer bli jättesvårt till att börja med. Sen kommer vi då i nästa steg. De här barnen, de ingår inte bara i familjer. De ingår också i klaner. Och de här klanerna, de ser familjen som förvaltare av nästa generations ekonomiska resurser.
Precis som stater gör. Det är därför vi har barnbidrag.
Ja, och jag har varit i kontakt med ett antal socialsekreterare, både i Örebro, som har sig moskén, och Vivalla, som är en av de moskéer där flest IS-terrorister har rekryterats. Men jag har också kontakt med socialsekreterare på Järvafältet, där det nu är 39 orosanmälningar mot barn till IS-återvändare har kommit in. Och ingen av de här socialsekreterarna vill ta i frågan ens en gång. För att de har varit med om att LVU, det vill säga LVU, placera barn från starka klankulturer. Och jag vill inte vara fosterfamilj till ett LVU-att barn. För då har du helt plötsligt 200 arga klanmedlemmar på trappen som vill ta tillbaka sin ekonomiska tillgång.
Ja, och det var det här dina artiklar 2017 handlade om. Det var ju mycket Järvafältet. Du skrev ju redan då om att IS-återvändarna, de återgår till brott när de kommer hem. Då är det liksom slut med salafismen och på med liksom guldkedjor och Adidas-brallor typ.
Ja, men precis. Och det här var 2017 och det var en ganska skakande, eller så att säga, för mig var det, det var sista gången jag var på Järvafältet faktiskt. För jag satt där på lunchrestaurang, och du vet de här små båsen man sitter och så får man in vad det är man äter nu, om det är en pizza eller om det är något annat. Och jag satt där med en av mina källor som jobbar då i en motsvarande roll som en fältassistent. Och vi satt och pratade om den här problematiken, och sen så helt plötsligt så blir det då ganska sorgligt i lunchrestaurangen. Dämpas då, och det kommer in en gänglig, och nu säger jag rakt ut, en gänglig man från alltså Afrikas horn, det vill säga det var väl Eritrea eller om det var Etiopien eller om det var Somalia, det spelar ingen roll, med Nordafrika, och det tystade, men det var hodjacka och det var de här Adidas VCT-brallorna, vita jumpadojer, tunga guldkedjor, och han gick och satte sig och delade med, och då säger min källa till mig, hör du Johan, bara glida ut här så syns vi på parkeringen sen. Och, det var liksom inga problem. Man fattar liksom, så man kommer efter 10 minuter eller någonting sånt där. Och då berättade han, det där är en av återvändarna, alltså, den här killen, han stod för 2 eller 3 år, alltså då 2014-15 där, och då stod ju han då på Rinkeby torg i det här fallet och visade de här snuff-movies med tortyr och kolla vilka vapen som gör med störst skada, och här är någon som drar iväg en bazooka in i en bil när det sitter 4 tillfångatagna syriska soldater, och gud vad roligt att röva. Och en av de killarna, det är ett extremt högt våldskapital.
Mm.
Och enligt uppgifter då, så han hade ju varit med i strider, men inga bevis i Sverige, svag lagstiftning, det är tredje. Och så att säga, i andra länder, Danmark håller på att förbereda en sån lagstiftning att bara du åker i det här fallet till ett IS-dominerat område så är det belagt med fängelsestraff. Marocko har tillämpat den lagstiftningen sedan 2003, tror jag. Då införde man den efter Casablanca-bombningarna. Och bara det att du åker iväg till Syrien utan legitima skäl, det vill säga att du föranmäler till motsvarande UD och det genom att nu åker jag dit som journalist, fine. Men gör du inte, ja, då åker du in i 10 år i fängelse. Punkt.
Ja, jag hade ju en annan av dina skribenter som gäst i podden, Malcolm. Mm. Och vi diskuterade våld som en inledning lite på ett tema jag ändå misstänkte skulle komma att dominera vårens sändningar.
Mm.
Eftersom IS är besegrat nu. Så och han pratar ju väldigt mycket om, för det första, det våld som uppstår när de kommer hem. Och det våld som uppstår även om man inte åker härifrån utan bara hamnar utanför samhället.
Mm.
Och sen pratade han en del om vad han kallar för resentimentsdrivet våld. Och han har ju skrivit mycket om att vissa av de här gängvåldtäkterna eller gruppmisshandelsdomarna mot svenskar kan bygga på resentiment. Alltså avsky, förakt, hat gentemot majoritetsbefolkningen.
Mm.
Men i det här fallet så är det ju så att människor som återvänder och inte hamnar i fängelse med den här typen av våldskapital, de riskerar ju också att väcka element ur majoritetsbefolkningen som är lite sjuka i huvudet.
Mm.
Och det var väl det som hände i Christchurch, eller?
Jo, precis.
Har du med någonting i det?
Det ligger väldigt mycket i det. Elham Manea, som jag ibland hänvisar till, det är en, hon är professor vid universitetet i Zürich. Hon är alltså schweizisk jemenitisk, just det. Hon är född i Jemen, men schweizisk medborgare och professor i islamologi och räknas kanske till topp 5 i Europa som kan det här med muslimska brödraskapet och terror. Det här har hon identifierat i sin forskning. Och det här är ett växelspel. Hur de här då olika rörelserna, dels då det vi såg i Christchurch, men sen också det som vi har latent i Sverige idag. Jag säger att det jag håller med sig på, det är ett övervägande hot just nu. Jag skulle vilja säga att det är det största hotet just nu.
Alltså vitmaktmänniskor som skulle attackera muslimer eller misstänker.
Och går det ut nu i det så har de här inspired, liksom att det finns då NMR och de här inspireras att titta vad de gör i Christchurch, vi ska inte vara sämre vi, och det finns ett våldskapital där uppe i Ludvika Borlänge som inte är försumbart. Men det finns ju också motsatt krafter om vi då tittar på muslimska brödraskapet i Sverige som har skärpt retoriken under det senaste halvåret. Och varför jag säger muslimska brödraskapet, för jag är, till skillnad från Aje Carlbom, som är då MSB senaste rapport. Aje Carlbom säger att muslimska brödraskapet finns inte i Sverige, utan det kanske finns lite personunioner, men det finns inte i organiserad form. Man kan säga att Aje Carlbom är i en europeisk kontext ganska ensam om den slutsatsen, kan jag säga. Utan vi har muslimska brödraskapet, och det är då bland annat Rashid Moussa, som är ordförande för unga muslimer. Han har skärpt retoriken högst väsentligt. Han säger att han representerar en folkgrupp som kommer kräva sin rätt.
Mm. Ja, jag vet vad det betyder.
Och kräva sin plats. Ja. Och en etnisk folkgrupp som kommer till, alltså identitär etnisk folkgrupp. Och det är exakt samma retoriska modell som Nordiska motståndsrörelsen använder sig av.
Men Säpo tror ändå att NMR är ett större hot just nu. Därför att tittar du, jag menar, Säpo sa på SVT att de har koll på 2000 islamister i Sverige. Mm. Alltså,
Det har de inte, kan jag säga.
Vad tråkigt att höra, men deras budget kanske...
Det var de påstår, men jag skulle vilja säga så här att alltså Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan och det hela så att säga CATS-teamet, det vill säga Centrum för Asymmetriska Terrorstudier eller hotbildstudier med Lars Nikander och de där, de har bättre koll på de här miljöerna än vad Säpo har. Stiftelsen Doku med Magnus Sandelin i spetsen har en oerhört bra grepp på vissa delar av den här miljön, skulle jag vilja säga. De rent salafistiska delarna, det vill säga de som är finansierade och sponsrade av Saudiarabien. Men vi är inte så många. Jag kanske är den som är kändast då av oss, för att det här är inte helt ofarlig materia att jobba med. Men det som är Muslimska brödraskapet i Sverige. Och Muslimska brödraskapet låter ju väldigt... det är väl inte så konstigt. Alltså det här är klubb ungefär, låter det som. Va? Det är allt annat än den här klubben. Utan det är ju det som... Så att säga, även om de inte bejakar våld i sina...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
predikningar eller i sin så att säga, retorik, så är man ursäktande för våld. Man tar aldrig avstånd från våldshandlingar riktade mot det västerländska samhället.
Och det är ett väldigt stort problem, därför att vi i västlandet, jag menar, jag har inga problem med att fördöma det som hände i Christchurch alls. Jag antar att detsamma gäller dig. Det var ett vidrigt, vidrigt dåd. Men mm. I den muslimska världen så är ju det i bästa fall tystnad gentemot våldsextrema människor och ideologier. Men i värsta fall är det ju uppmuntran som pågår.
I värsta fall är det uppmuntran som pågår. Och här ser vi nu, nu har man, nu ska man lägga ner de muslimska familjedagarna i Sverige. Man har lagt ner, jag kan komma till det. Jag har inte skrivit om det än, så att det blir lite latest news här i den här podden idag. Men om jag säger så här att Muslimska familjedagarna har ju då en årlig mässa varje år, och det låter ungefär som en picknick på Gärdet där gäng muslimer kommer med picknickkorgar och kaffe och kakor och bullar och bara har det mysigt. Dels retoriskt använder man alltså den muslimska familjen, alltså det är alltså bröder och systrar, man ingår i en umma, man ingår i alltså en ny klan, en ny stat, statsbildning mer eller mindre. Och det var ju profeten som alltså, bildade just det här.
Det enda sättet var att göra en superklan för att få in alla de andra klanerna under.
Precis, och det är ju själva idén med islams spridning, va? Det är en gigantisk umma då, alltså stamklan, källa eller vad man nu kan säga, eller ström eller fåra. Och det här i alla fall, familjedagarna, och där är Magnus Sandelin, han har gjort en jättebra kartläggning på alla de hatpredikanter som har dykt upp. Och nu senast i fjol så var det då han som hette Noureddin då från Tunisien. Han går internationellt under beteckningen Imam Jihad. För att han är den som är tydligast internationellt att förespråka att man ska åka ner till Syrien och göra sin jihad. Va? Men han bjuds in som talare. Och får även inresevisum. till Schengenområdet. Vilket är helt bizarrt att han ens får det.
Och vem fick han det av då?
Vad sa du?
Vem fick han det av då?
Sverige naturligtvis. Svenska Migrationsverket. Och som vanligt så säger då nu alltså oj, vi visste inte att han liksom hade de här åsikterna. Säger då IFIS, liksom Islamiska förbundet i Sverige, eller då Ibn Rushd som är då studieförbundet, eller Sveriges ungdomsstipendium. Oj, det hade vi ingen aning om att han har sagt så här tidigare. Men det är liksom, de säger det varje gång för de här föreläsarna och de här imamerna.
Och det är ju samma människor i varje organisation. Alla de här organisationerna, Ibn Rushd och Sveriges muslimska råd. Och, ja.
Ja, och de, alltså, de bjuder ju inte in de här predikanterna trots sina åsikter. Utan just för sina åsikter. Ja. Och det här är ett jätteproblem. Men nu har man lagt ner, nu ska man inte köra det här längre med muslimska familjedagarna. Man hänvisar till ekonomiska skäl och det ena med tredje. Och det är klart att jag menar... Sveriges unga muslimer blev jag med tillfälligtvis, vad vi vet i alla fall, sina statsbidrag. Nu har de fått tillstånd att söka igen. Så att de sa ju som en seger att de fick söka igen. Och, ja, får vi se hur...
Sossarna vann ju. Det är klart att de får söka igen. Det är så klientism går till.
Jo, och sen så framförallt så finns det andra pengar att hämta ur. Jag menar, det är då Folkbildningsrådet som har då gått med på att Ibn Rushd får bedriva folkbildning. Folkbildning låter ju jättebra. Ja, men vi ska lära oss samhällskunskap och vi ska lära oss det ena med det tredje.
Jag vill bara säga här, Johan, att här är ju skillnaden mellan dig och mig tydlig. Folkbildning låter som indoktrinering för mig. Bildning är bra. Folkbildning är något helt annat.
Ja, okej. Okay. Fair enough. You made your point. Och jag fattar liksom
ja,
din
ja.
Tolk.
Ja.
Men folkbildning, alltså det låter ju väldigt bra i gemene man. Liksom.
Ja. Alla ska folkbilda. Som familjedagar.
Ja, som familjedagar. Jag kan säga så här, ledarsidan.se. Det är en folkbildande ton jag försöker föra. Liksom. Det är, men man kan lägga en massa annat i det här, precis som du är inne
jo,
på.
Jo, men du är inte statlig. Så
nej,
att om du är folkbildare är helt okej med mig.
Ja, okej, okay, bra. Jag kommer fortsätta med det.
Ja.
Men när det gäller då Folkbildningsrådet. Och det kan jag tycka att men de ska lära sig det ena och det. Men tittar vi på Folkbildningsrådet har godkänt i utbildningen. Det är ju då att Folkbildningsförbundet Ibn Rushd får bedriva DAVA. Det vill säga muslimsk frälsning.
Mission helt enkelt.
Mission.
De har betalat för, men betalar inte, ger vi inte pengar även till frikyrkor i Sverige som är nere och bedriver mission i Afrika och sådär?
Jo, det
är på den bidragslinjen de söker, antar jag.
Alltså de här missionsförbunden som är nere och hottentottar sig nere i Afrika och så där, de pengarna, de betalas ju ut inom ramen för SIDA, det vill säga vårt biståndsutvecklingsarbete. Det är en annan puck som du och jag har samma åsikt om.
Men det är lite samma, det är lite liknande grejer, för det handlar ju om statliga pengar som slussas in i extrem verksamhet.
Just det, men man slussar dem från flera håll, va? SST också, det är en statlig myndighet som jag nämnde för stöd till trossamfund. Där får de här olika hottentottarna pengar för att springa ut och säga att Jesus är god och Allah är stor och det ena med tredje. Men här ser vi också hur hela det arbetet liksom glider in i någonting. Alltså, lite falsk flagg, va? Det är det jag reagerar på. Jag är motståndare till allt övrigt. Jag menar, vårt internationella bistånd ska inte gå till frälsning.
Nej.
Absolut. Det är katastrofbistånd och det är annat. Myndigheten för stödet till trossamfund vill jag lägga ner inklusive budgetposten.
Ja, alltså min åsikt när det gäller frälsning, det är att låt mäktigast Gud vinna på egen budget.
Ja, det är väl mer så här. Jag säger som Thomas Jefferson. Så du får tro på vad faror du vill. Alibaba eller om det går omkring med ett durkslag på huvudet hela dagarna. Så länge det inte påverkar min plånbok eller min frihet.
Ja.
Okej? Okay? Fine.
Det är jag helt med på. Alltså det är fine med mig. Det räcker. Men problemet är ju att vi betalar dem en hel del pengar. Enligt Egyptsons bok så har vi ju alltså bistått Muslimska brödraskapet i både Sverige och Europa med hundratals miljoner i skattemedel.
Ja, det stämmer.
Och när du skrev ju om Humanitarian Law Center, var det förlåt.
No, don't get me started.
jo, men vadå? Vi pratar ju om Sida och mörka bidrag. Så jag menar, du skrev ju om hette den inte så?
Humanitarian Law Secretariat.
Just det, och det ligger i?
I Ramallah, på Västbanken.
Du menar i Palestina, den erkända staten Palestina?
På Västbanken, ja.
Ja, exakt. Mm. Och de hyllar ju martyrer och sådär.
Mm.
Utbildar martyrer kan man till och med säga.
Mm, utbildar till att bli martyrer, framförallt från spädålder, från alltså förskoleklass.
Och det är ju någonting som får pengar från Sverige via Sida. Och om jag inte minns fel så gick det in i Forum Syd där du spårade upp dem.
Ja, också bland annat. Kan man säga att det biståndsindustriella komplexet då, som vi håller på att kartlägga här då. Man använder sig av flera olika kanaler. Där kan man säga att Sida ger varje år, om det är 2 miljarder tror jag, till då en organisation som heter Forum Syd. Forum Syd är en ekonomisk förening, eller om det är en ideell förening. Det är skitsamma. Eftersom det statliga pengar som sedan går till den här typen av verksamheten går in i en förening, då gäller inte offentlighetsprincipen längre.
Nej.
Då går det inte att få ut några handlingar. Så att då kommer ju de här projekten som då sponsrar Muslimska brödraskapet, Hamas och annat mindre charmigt, det kommer ju upp bakvägen när man snubblar på dem. Och det är därför jag reser en hel del då, för att liksom leta upp de här projekten då.
Det här är vår motsvarighet till Black Ops liksom.
Ja, alltså man brukar kalla det, alltså internationellt så kallar man Forum Syd för liksom Black Ops, alltså biståndsindustriella projektet Black Ops. Så att det är en term som används, den du använder just nu. Så okay. Det
där är Black Ops. Inte operation. Betryggande, Johan, alls.
Nej.
Som tur är så har i alla fall Migrationsverket bestämt sig för att göra någonting bra med sin tid, läste jag på ledarsidorna.se. De ska i alla fall släppa in en massa kinesiska uigurer från den kinesiska staden Raqqa i Sverige nu.
Ja, den kinesiska staden Raqqa är väl liksom, ja, eller den syriska staden Raqqa, det är ju i Islamiska statens huvudstad. Raqqa har väl inte fallit helt än, vad jag har förstått än, utan det finns motståndsceller. Och i Raqqa så bodde det som mest mellan 10 och 18 000 uigurer.
Det är många uigurer. Och du kanske har lust att förklara vad uigurerna är för några?
Ja, uigurer är en kinesisk muslimsk minoritet. Kina är ju ett så att säga toksekulärt land. Alltså toksekulärt så tillvida att du får inte tro på någonting förutom kommunism. Och då den kinesiska ledarens kommunism för var tid gällande. Tror du på någonting annat i form av gudar whatsoever så är du en latent terrorist. Och de här uigurerna har blivit med de senaste decennierna rätt militant och genomfört en hel del terrorattentat.
Det ska också sägas att den kinesiska regeringen har varit väldigt hårda mot dem.
Man har varit väldigt hårda mot dem. Alltså just av det här, man gillar inte religioner. Du ska inga gudar hava jämte mig och det här från när Lenin eller då. Det är den guden man ska tro på. Eller då den kommunismen, alltså Mao Zedong, det är den man ska tro på. Va? Och det är okej, va. Men man ska inte tro på det här religiösa då. Och därför förföljs de här uigurerna. De har mött repressionen med en motreaktion i form av terrorattentat på kinesiskt territorium. Och nu sätter man alltså uigurer i koncentrationsläger i Kina. Eller omskolningsläger som det heter då. Vilket också är tanken med, var grundtanken 1937-38 med just de här, och även Gulag-arkipelagen då. Mm. Det var ju skola om. Men i alla fall så, de här uigurerna, och det, vi har ju fått några till Sverige som har kommit så att säga från Kina. Och nu har man då från Migrationsverket sagt, och det här är inget beslut som man tar utan att regeringen är medveten om det. Alltså Migrationsverket tar ju de här besluten på delegation. Man har en permanent delegation från regeringen som regeringen när som helst kan dra tillbaka, och man kan också när som helst överrida. Men regeringen har inte lyft ett finger. Det är osannolikt att generaldirektören för Migrationsverket tar ett sånt här beslut utan att informera den politiska ledningen. Att alla uigurer som kommer tar sig till Sverige ska få asyl. Punkt. Men det sitter ju 10 000 i Raqqa, varav 150 vet vi är erfarna IS-terrorister.
Och Kina släpper inte ut några?
Kina släpper inte ut några.
Så enda, de enda uigurer det kan handla om är de från Raqqa?
Ja.
Och nu vill de ha hit dem?
Ja.
Men varför?
Beats me. Fråga Maria Färm, statssekreterare i samordningen. Fråga Morgan Johansson.
De blockar ju mig allihopa, så det är lite svårt.
Ja, mig har de inte blockat än i alla fall. Men jag vet inte, jag tycker så har de sagt. Nej, men alltså det här är... och jag är förvånad över faktiskt att inte så att säga, underkännare till public service. Man går idag, nu kommer massa kineser hit. Och det är också den här svenska obildade journalistkåren som pratar med minst en lika obildad befolkning. Ja, men kineser, det kan ju inte vara så farligt. De är ena rackare på att göra liksom bananer, friterade bananer och vaniljglass och du vet, ja, friterad kyckling. Va? Det är ungefär det vi vet om Kina i gemene man. Det är inte de kineserna som kommer. Det här är nog väldigt, väldigt otroligt. Och uigurerna, jag har det på ledarsidorna, då en artikel om det här. Va? Och de räknas till de mest hårdföra av IS-terroristerna. Alltså det är de som också har varit kvar längst i Raqqa för att försvara den islamiska staten.
Men det är ju svårt att föreställa sig muslimer med kinesiskt utseende. Det kan vara det som förvirrat vår regering.
Ja, det blir fel i huvudet på oss. Alltså det är det va. Och jag har då några bra sinologer då som hjälper mig med de här granskningarna. Och de säger att jag har inte träffat en sinolog som säger det att de här uigurerna, det är någonting vi inte vill ha hit. Alltså, och det är...
Det är bara svårt att förstå, Johan, därför att de säger å ena sidan att de kommer inte hjälpa någon där nere att få komma hit. Men samtidigt så öppnar de dörren på vid gavel liksom.
Ja, nej men alltså, de kommer ju inte hjälpa någon som kommer hit, för det vore politiskt självmord för Stefan Löfven och Mikael Damberg, som vi också kan komma till varför han nu är den som är tydligast positionerad där. Men om vi då tar det politiskt självmord, men om de tar sig hit, och vi ska inte underskatta på något sätt de här människors förmåga att ta sig över kontinenter genom annars stängda gränser. Och det räcker med att de här tar sig till Turkiet, så kommer turkarna hjälpa dem vidare.
Givetvis, turkarna vill inte ha dem.
Nej, turkarna vill inte ha dem. Och Sverige har sagt att vi välkomnar alla.
Ja, så det har vi faktiskt lovat i decennium nu. Mer. Så, ja, ja. Mm. Så blir det ju. Men,
nej, så det här är ett enormt säkerhetshot. Det här är ett enormt säkerhetshot.
Men varför skickar de fram Damberg då? Han är ju inrikesminister nu.
Ja, han är ju så att säga fläckfri. Till skillnad från Morgan Johansson. Morgan Johansson har ju, jag har ju kartlagt då hans historia från 2011 i det här. Han har ju varit delaktig i varje beslut med negativ inverkan för Sverige, både på migrationsområdet.
Han har röstat nej till allt. Han har försenat varenda utredning, varenda lagförslag, alltihop.
Alltihop. Och det är ett under för mig. Eller det är en gåta. Varför man inte från alliansens sida, åtminstone Moderaterna, som vill då någon form av statsbärande, lägger ett misstroende mot honom. Så att hans, och inte för en enskild sakfråga, utan för det mönster av icke-beslut, förseningar och annat som han har varit involverad i direkt sedan 2011. Vi pratar om 8 års synder just nu. Han skulle egentligen, om man tittar på vad han har gjort mellan 2011 då, 2011 till 2014. Stefan Löfven skulle aldrig ens ha utnämnt honom till justitieminister.
Men det gjorde han?
Det gjorde han för att behålla balansen i partiet.
Är det därför tror du, eller är Morgans maktbas så pass stor, eller tror du bara att han ville ha en justitieminister som fick inget gjort på rätt ställen?
Det är framförallt en fråga om makt. Skånedistriktet, traditionellt vänster. Morgan Johansson har dokumenterat goda relationer med kurderna, som har varit hans väljarbas. 2014 så gled han dock över och har då vid bland annat valrörelsen 2014 så tillbringade han väldigt mycket tid i Islamic Center i Lund. Har jag lagt in också. Det är också Islamic Center i Lund som då har börjat organisera så att säga, efterträdaren till muslimska familjelagarna, och det är de muslimska bokmässorna.
Mm.
Så att vi har all rätt att förvänta oss att det som tidigare var hela Ibn Rushd-sfärens stora paradnummer, de muslimska familjelagarna, det är ju då med jihadpredikanter och annat, det blir ju nu alltså det vakuumet, det har de redan påbörjat med att fylla ut. Så att muslimska bokmässan i Lund eller Malmö då, den arrangeras nu för andra året i rad. Man har haft den i Angered också vad jag vet, och det är väl inte uteslutet att antingen i år eller då under nästa år så kommer vi se motsvarande då i Stockholm, sen kanske i Östersund också, som är också ett sånt här Ibn Rushd-fäste där de är väldigt, väldigt starka.
Ja, men sossarna byggde ju alltid sin makt. Alltså hela samhället är ju korporativt, så det bygger ju på klientism. Det bygger ju på att man knyter organisationer som i utbyte mot förmåner ger dig röster liksom. Mm. Och nu när facket, för nu överger ju facket S, ser ut som. Eller det knakar rejält i fogarna i alla fall.
Ja, det gör det. Och det här är signaler som jag har fått höra under en längre tid. Framförallt Kommunal som då drog in sina då 3 miljoner årligen i bidrag.
Varsågod, det var så lite så. Jag tar åt mig äran för det.
Ja, och jag kan säga så här att det är ingen slump. För att, alltså, även fast jag säger Kommunal är ju då ett kvinnodominerat förbund. Kassaskåpssäkra sosseröster tyckte man. Men de var inte kassaskåpssäkra ens nu i valet i fjol. För det är många av de kvinnorna, det är alltså de flesta kvinnorna som är anställda då i barnomsorgen och i äldreomsorgen, de är medlemmar i Kommunal. Jag hörde under hela fjolåret fram till augusti så var det allt fler kvinnor i omsorgen som tänkte hoppa över och rösta på Sverigedemokraterna istället.
Mm.
Och varför då? Jo, det är för att de här kvinnorna ser ju effekten av en misslyckad integrationspolitik. De här extra händerna i vården. Som jag pratade med en undersköterska och sa, det var ju flera som sa ungefär samma sak. Vad ska vi med extra händer i vården till? De kommer hit, vägrar följa hygienreglerna. Svårt att ta arbetsinstruktioner av kvinnor. Sitter och surfar på sina mobiler. Va? Det är alltså det är flera vårdavdelningar som bara säger nej, vi vill inte ha de här extra händerna. De är bara i vägen. Och ska vi ha hjälp av dem så kan de inte de handgrepp om arbetsmoment vi verkligen behöver hjälp med. Det vill säga lyft och sådana här tunga saker. Så det var ju ganska starka strömningar som tänkte rösta på Sverigedemokraterna. Vilket de hade gjort. Om inte någon begåvad, antingen om det var på Kommunal eller om det var på Sveavägen 68, hittade att Sverigedemokraterna hade inte tagit bort sina skrivningar om mer repressiva abortlagstiftning.
Och det kunde de hugga på liksom?
Ja, och det kunde de bygga på. Jag gjorde, och det är därför jag är kritisk till sossarnas valanalys också. Den är helt, alltså man tittade inte någon. När man ser direkt när på söktrycket på webben under valrörelsen de sista 4-6 veckorna, söktermen Sverigedemokraterna rasism, om den hade söktryck på 30, då hade söktrycket på Sverigedemokraterna abort söktryck på 100. Och är det någonting som är nästan inskrivet i våran grundlag, regeringsformen, så är det svenska kvinnors rätt till abort och rätt till sin egen kropp. Så där kan man säga så här, Sverigedemokraterna förlorade sin valrörelse på en skitfråga egentligen. som de hade enligt mina källor i Sverige. Vi hade glömt bort och ta bort den helt enkelt. Det tror jag inte riktigt på. För att Julia Kronlid, som är vice ordförande, hon kom ju från så att säga, den här bibelbältes kristdemokratfalangen.
Liksom. Jönköping!
Ja, ungefär så. Fast hon kom från Uppsala, det är same same.
Okej, okay. Livets ord.
Ja, livets ord. Men... Så att
Det är lite skrämmande också att de misslyckades med tanke på att Kommunal också hade genomlidit en av de större korruptionsskandaler vi har sett inom den fackliga sfären. Anneli Nordström som var, hon var väl ordförande. Hon hade ju alltså förskingrat pengar, delat ut bostäder till bland annat Margot Wallström. Att lyckas slussa in sina medlemmar till att rösta på sossarna efter det, det kräver ballar som är enorma.
Ja, alltså man har en man hade fram till just Anneli Nordström så upp sig, så fanns det, jag kan säga så här, jag har själv fått åtnjuta den mycket mycket generösa alkoholpolicy som man hade inom Kommunal.
Grattis.
Man var på, ja, man var på Bommersvik på en så att säga, arbetsinternat för opinionsbildare på nätet. Det var för övrigt det sista internatet jag fick vara med på. Sen så sparkade de ut mig för gott från de nätverken. Men jag och några grabbar till, vi tyckte att men, vi kan ju gå och bada vatten. Liksom, så här, istället för bara sitta och dega och titta på tv. Va? Så kan vi liksom ta. Då sitter då en representant från Kommunal här. Och det här seminariet, det här internatet betalades av LO. Och LO-representanten och kommunalrepresentanten, de tittar på varandra. Ja, men det kan jag göra, va? Och då säger den här kommunalrepresentanten, vill ni ha mer några öl? Ja, visst. Vi gick ut i köket och hämtade en back öl till tre personer.
Trevligt. Men det och det var...
Det stod liksom, va? Ja, men en eventuellt liksom. Kanske två eftersittning. Men åtta burkar öl per skalle. Nej, det var topp. Varsågod. Och så att det den personen som på Kommunal är inte kvar längre. Utan sa upp sig hals över huvud 3 månader innan den här Anneli Nordström-historien exploderade. Sannolikt väl medveten om vad Aftonbladet granskade.
Misstänkt likt en källa som säger upp sig i tid, faktiskt.
Ungefär så. Mm. Eller någon som vill hämnas för att den inte fick det den ville. Och sen bladar iväg och sen så ringer man då Aschberg på Aftonbladet.
Hämnd med andra ord.
Jag utesluter ingenting.
Nej. Ja, då tror jag att vi har gått igenom allt utom en liten, liten grej. En detalj där som hade med en kille som hette, jag tror att det är en kille i alla fall, Åd. Är det ett killnamn? Åd Sjöqvist läste jag om i en av dina artiklar.
Ja, hon. Ja, Åd, ja.
Det hade nämligen lite med våra räddningstjänster att göra. Är det ett tjejnamn?
Ja, det är ett tjejnamn.
Okej, okay. Ja, men då vet
hon jag. Hon är en mycket, mycket skicklig utredare och har då kartlagt det här med alltså svensk räddningstjänst och alltihop det där. Och i samband med skogsbränderna då i fjol, 2018, så började jag då tillsammans med en kollega här börja gräva i liksom, varför går det så fruktansvärt illa för svensk räddningstjänst? Varför brinner det upp miljardbelopp liksom, och ingenting händer? Och då hade ju Åd Sjöqvist varnat, nu kommer inte jag ihåg årtalet här riktigt, va? Men hon hade ju varnat för det här, att det här kommer gå åt helvete. Rent ut sagt, vi har ingen räddningstjänst värd namnet. När Anders Ygeman då så att säga, tog över ansvaret för räddningstjänsten, då när han blev inrikesminister 2014, då lägger han ner allt utredningsarbete och säger att MSB, de ska få utreda sina brister själva, va? Och så kommer tillbaka.
Mm.
Och mycket riktigt så gick det ju åt helvete. Alltså 4 år senare så får vi nya skogsbränder. Och backar vi då till... jag brukar inte gilla sådana här klimatutredningar, va, och sådana saker. Va, men det finns faktiskt en poäng i den klimatutredning som skrevs till 2007. Den stora klimatutredningen. Att vi kommer få ett förändrat klimat. om vi kommer till den här typen av skogsbränder som man varnade alltså 7 år före skogsbränderna 2014. Vi kommer se flera sådana i framtiden. Va? Och bara den här rapporten, och det här underkänner ju liksom hela alliansen och alltihopa. Ingen tänker igenom någonting med helikoptrar och samordning eller någonting. Vi får skogsbränder 2014. Anders Ygeman, då ansvarig, han liksom gör fortfarande ingenting åt det här. Då, utan han säger, nej men det där får man utreda själva. Och sen så står vi igen 2018 med alltså miljardbelopp. Och här är det återigen så dyker då en gammal bekant till oss två upp i hela den här processen. Skogsbränderna 2018, vem är då ansvarig minister för MSB och hela räddningstjänsten? Jo, det är Morgan Johansson.
Såklart att det
är. Ja, och det tar alltså Morgan Johansson 13 dygn. Och det brinner för fulla muggar. Och 13 dygn. Och MSB säger hela tiden. Bränderna är okontrollerbara. Bränderna är okontrollerbara. Vi har ingen kontroll över det. Efter 13 dygn så utlöser då Morgan Johansson den paragrafen i lagen om skydd mot olyckor. Som ger regeringen rätt till en myndighet att liksom basa över alla andra myndigheter som har resurser. Och 2 dygn senare så var bränden under kontroll. Men då hade Morgan Johansson här suttit liksom och tittat på det så här. Jaha, det brinner för fulla muggar där uppe i hela landet. Och jag har den här paragrafen. Jag tänker inte göra någonting förrän vid nästa ordinarie sammanträde. Och då ska man titta lite grann på hur Stefan Löfven, för ansvaret är han som regeringschef. Hur han har hanterat andra brådskande ärenden. Som till exempel att säga upp statssekreteraren Emma Lennartsson en söndag. Då kallar han till ett extra regeringssammanträde för att effektuera ett personalärende med 5 inkallade statsråd. Hade inte varit något hinder för honom att vid något tillfälle kalla till ett extra regeringssammanträde för att då lösa ut då just den lagparagraf som hade givit MSB eller Försvarsmakten eller annan myndighet ett samordnande ansvar och med ge muskler och ekonomiska resurser att lösa de här med skogsbränderna.
För han är statsminister och får göra som han vill.
Ja, jag kan säga så här att makalöst svagt ledarskap som har kostat inte bara pengar, utan alltså har man träffat då en skogsbrukare eller en lantbrukare. Så det är, man har ju förstört människors liv på det här sättet. För att det som är fascinerande med att jag får, kan man säga, en old school skogsägare eller old school bonde. De ser inte sina anläggningstillgångar, det vill säga marken, som sin. Utan de är förvaltare inför nästa generation. Det är alltså, det är jorden vi ärvde och vi ska lämna över den i bättre skick. Det är en fantastisk liksom måla. Men här har man liksom slagit sönder flera hundra människors liv och framtid egentligen. Genom att inte agera. Och återigen så kommer både Stefan Löfven och Morgan Johansson på tok för billigt undan för att oppositionen förmår inte ställa rätt frågor. Och när det gäller Morgan Johansson, han har ju en lång historia nu. Migrationskrisen 2015. Vi har terrorområdet. Vi har skogsbränderna. Alltså den sammantagna bilden för mig som arbetsgivare skulle vara så att han har sedan länge kvalificerat sig för att gå mot nya utmaningar alldeles på egen hand.
Mm. Ja, så kan man väldigt snällt uttrycka saken. Brottsligt inkompetent skulle jag kallar det för. Men det finns ju inte en lag mot alltså inkompetens på viss nivå, tyvärr.
Nej, alltså...
Och ansvar ska ju utkrävas av antingen opposition eller väljare. Och både väljare och opposition har svikit.
Jag skulle inte säga... Jag skulle inte... Och där är väl där du och jag kommer in lite grann. Jag skulle inte lasta väljarna allt för hårt. Däremot så kommer jag naturligtvis lasta oppositionen För de har faktiskt pröjs för att se till att en bra opposition, den kan få en högst medioker regering.
Ja, men, ja. Nej, du har helt rätt, därför att hade väljarna sett ett alternativ hade de kanske utverkat ett straff.
Mm.
Men oppositionen utgör liksom inte ett alternativ, så vad ska de då rösta på?
Ja, ungefär. Och det här är alltså ytterst en demokratifara, va? Alltså, som jag ser det, att har vi en sån här lågpresterande och direkt underpresterande opposition, då är det klart att väljarna söker sig andra alternativ. Och de alternativ, alltså jag ser inga andra alternativ. Och där måste man säga tyvärr att, eller tyvärr, jag menar, Sverigedemokraterna har inte heller visat sig på styva linan. Om vi då tittar på YGL och TF, där har de inte, alltså yttrandefrihet och tryckfrihet, där har man inte presterat någonting annat. Man har reagerat på bland annat vad ledarsidorna har skrivit, vad Christer Thelin skriver på Twitter, vad...
Men det sitter inte i deras DNA. De är inte ett frihetsparti. Även om vi skulle vilja det, därför att det är ju en potentiell oppositionell kraft.
Ja, nej, men de har inte det i sitt DNA. De har inte det i det här. De har inte den konstitutionella bredden och djupet som krävs för att vara en effektiv opposition. Va? Och Moderaterna verkar totalt ointresserade av det mesta.
De har ju tappat bollen nu, det är ju tyvärr så.
Ja, de har tappat bollen. Jag tror att de har börjat upptäcka att de inte ens har skorna på sig. Liksom.
Idrottsliknelse är inte min starka sida, men jag antar att din är bättre.
Nej, jag vet att jag chansar på.
Nej, men det är väl som det brukar vara. Och vi får väl kämpa på då, tills den här regeringen faller eller nästa val. För snart är det ju EU-val i alla fall.
Ja, och EU-valet, det kan vi avsluta lite grann med. Och jag säger väl det som... nu är det Hemingway Hour.
Mm, jo, ja, jag ser. Men jag sa faktiskt till dig att du skulle ha cigarr och draja. För det ser ju så bra ut och det här är after work-inspelning.
Ja. Oh, ja. För två stycken som jobbar dygnet runt så Exakt. Är det här after work.
Ja. Ja.
Men när det gäller EU-valet så Henrik Sundström, nummer 25
på Moderaternas lista.
Vi tog ju redaktionsbeslut på att det är vår kandidat, och det är återigen, vi hoppar tillbaka till det här i varje sund frisk stat. Det bygger på alltså yttrandefrihet och tryckfrihet, och Henrik är den aktiva politiker som kan de här områdena bäst. Han är advokat, tidigare kommunalråd i Uddevalla. Och har ett nördigt intresse av konstitutionella frågor. Jag kom i kontakt med honom under kampanjen Stoppa grundlagsändringen och kände liksom, där har jag en allierad. Christer Thelin, gamla domare från internationella brottmålsdomstolen i Haag, och sen också han har varit också statssekreterare på justitiedepartementet under Gun Hellsvik. Hade han varit, det är samma kvalitet kan jag säga på de där två. De kan sin yttrandefrihet och tryckfrihet, och Henrik är väl liksom nästa coming man efter Nils Funke, skulle jag bedöma. Liksom, för att med Henrik har en bättre retorisk förmåga. Och han har ju varit gäst hos dig i den här podden, jag hoppas att han blir gäst igen. För mig är det här en central fråga, och har vi inte yttrandefrihet eller tryckfrihet så då kan vi lägga ner.
Mm.
Det är så svagt startfält i årets val. Va? Och det finns egentligen bara två som, och de gör det med råge, och Henrik är en av dem som uppfyller kriterierna för att vara parlamentariker i Europaparlamentet. Så jag uppmanar mina läsare, mina följare att rösta på honom, och han kommer behöva 25 000 kryss.
För att överhuvudtaget ha en chans. Ja. Överhuvudtaget ha en chans.
Just det. Och då säger jag, men vi vågar inte, för att det kryss på Henrik Sundström, det skulle innebära det också röst på Thomas Tobé då, som är listetta, som är nog det svagaste kortet i hela startfältet. Men då säger jag så här, ja, men det är okej, okay, fine, jag förstår ditt argument. Men alternativet är, ja, då vet vi att det blir Tobé.
Mm.
Om du resonerar så. Men jag sätter mitt kryss på Henrik. För att vi måste ha det här försvaret för yttrandefrihet och tryckfrihet.
Jag håller med om det. Men också,
att förvägra Tobé en bekväm tjänst i Bryssel de närmsta 5 åren?
Ja, det är ett motiv i sig. Ja. Eftersom Tobé har en alldeles speciell historia som vi kan ta i ett annat poddavsnitt.
Det kan vi göra. Jag tänkte tacka dig för att du kom hit nu. Du får gärna hänga kvar när jag lagt på. Men tack så mycket för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik och delade med dig, Johan.
Tack, Aron. Det är alltid lika trevligt.
Det är det. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst var Johan Westerholm, och hans alster om allt sjukt våra politiker hittar på kan du läsa om på www.ledarsidorna.se. Länkar till ledarsidorna hittar du på www.aronflam.com samt länkar till tidigare avsnitt med Johan Westerholm. Stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, PayPal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt, och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du tycker att jag gör ett bra arbete. Numret till Swish är du redo med telefonen? 0768 94 3737. Han du med? Annars är det alltså 0768 94 3737. Tack så jättemycket för att du stöttar Dekonstruktiv kritik. Och vill du ha något mer materiellt för ditt stöd, föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com och köpa en t-shirt som garanterat väcker dina arbetskamrater ur deras socialistiska koma. T-shirterna Krossa socialismen, Socialism i ondska hjärta finns i svart och rött för dig som vill ha omval året runt alla dagar i veckan och inte kan vänta på den korporativa statens fall. Eller så kan du köpa den Sverigeblåa t-shirten med Dekonstruktiv kritiks logga och poddens motto Your feelings are hurting my thoughts, alltså dina känslor sårar mina tankar. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.